Du lyssnar på Vinterströmmen av Camilla Oresvärd, uppläst av mig, Marie Rickardsson. Kapitel 1. Iskalla vindar piskar fram tårar i hans ögon. Benen är stumma av trötthet och när han trampar på en isfläck glider de iväg under honom. Han lyckas återfå balansen och fortsätter springa samtidigt som bilar rytande sladdar in och stannar bakom honom. Dörrar av plåt slår igen, ödesmättat och dovt, och följs av upphetsade hundskall. Röster, flämtande av kyla och språng, ropar till varandra när de tar upp jakten. Lungorna värker när han fortsätter ut på den öppna ytan som inte ger något skydd, vare sig från den kalla vinden eller från hans förföljare. Han passerar söndervittrade väggar med målade figurer av hålögda skelett och jättelika kryp och ökar på stegen ytterligare. Han undviker att trampa ner i något av hålen som ligger dolda under snön, men halkar och är återigen nära att ramla. Det är när han närmar sig vattnet som han inser sitt misstag. Han försöker sakta in, men farten är hög och han kanar på det hala underlaget. Han kämpar för att få styr på benen och först där den branta kajkanten störtar ner i det svarta vattnet lyckas han stanna. Inte ens rädslan eller instinkten att fly orkar bära honom längre och de sista krafterna rinner ur honom. Han står stilla, andas tungt och vänder sig långsamt om. Luften är full av ljudet från det brusande älvvattnet. Och när en strimma sol tränger igenom det grå diset lyser ruinerna från det gamla bruket upp. Han tar ett par steg åt sidan och stirrar ner på den mörkna bryggan. Den kommer aldrig hålla för honom. Han vänder om och tar ett par steg åt andra hållet. Till slut stannar han. Hans tunga, varma andetag bildar en tjock vit rök i den kalla luften. Järndoftande blod rinner ner för hans ben och färgar den frostiga betongen under honom röd. Han ser dem närma sig, hur de stannar och tyst betraktar honom. En av dem tar ett par steg fram och går ner på knä. Han lyfter sitt gevär och lägger det långsamt mot axeln. De möter varandras blick, och han ser en liten rörelse i den andras ögon när fingret långsamt sluter sig om avtryckaren. Kulan slår in i hans kropp så hårt att han vacklar till och far ut över kanten. När kroppen faller i vattnet och den virvlande iskalla vinterströmmen tar tag om honom är han redan död. Kapitel 2. Det lyser en stjärna i fönstret. Och de brinnande voluspaljusen sprider en doft av kanel och mandarin. En brasa sprakar i eldstaden och framför den, på en grå fårskinsfäll, ligger Koko och andas med djupa andetag. Det spritter till ena bakbenet och Mona Schiller sätter sig på huk framför hunden och låter fingrarna nudda vid hennes bärnstensfärgade päls. Kärleken hon känner för hunden hon hade räddat i somras är starkare än vad hon trott var möjlig att känna för ett djur. Hon släpper Koko, reser sig upp och går ut i köket. Där sätter hon sig vid bordet, tar ett ljummet skånsbröd från korgen och lägger det på assietten. Så ler hon. Kommer du ihåg? Frågar hon. Hedda tittar upp från boken om nationalekonomi. Först ser hon frågande ut, sen nickar hon och ett leende lyser upp hennes ansikte. Ett skratt slipper ur henne, lågt och gåtfullt och det enda hos Hedda som kan upplevas som tillbakadraget, nästan lite blygt. Jag vet vad du tänker på. Hon lägger boken åt sidan. Första gången jag var här, eller hur? Mona nickar. Det är bara ett halvår sedan. Men det känns som om Hedda alltid har bott här. Hon minns Antons ord om att hon inte behöver ta hand om Hedda på samma sätt som hon tar hand om hittehunden. Men det är inte så. På ett sätt tar Hedda lika mycket hand om Mona. Du bjöd in mig på te.